Hej Åsa Ekman.
Hej Linus Torgeby.
Det är måndag, det är barnrättssnack och vi har gått igenom... Nu höll jag på att säga någonting helt fel. Men vi har ju gått igenom ett ganska tufft ekonomiskt år om man lyssnar på alla som sägs för gemene man. Sen vissa har ju ändå tjänat fläsk på det här året. Men,
typ alla bankpersoner och sånt. Alla som får såna här crazy utdelningar och sånt.
Precis. Men det har ju varit väldigt många rapporter under detta senaste året kring ökade priser och inflation och ej ökade andra ersättningar och så vidare. Mm. Så att vanligt folk, så att säga, som man sa i Dalsland förr i tiden, har ju fått det tuffare ekonomiskt, väldigt många. Och vi har ju pratat om det här i några avsnitt när vi pratar om levnadsstandard och sådär. Men vi tänkte ändå att vi vill ta upp det här ur en lite annan vinkel idag.
Mm. Precis, jag upplever ju att, alltså, eller jag tänker så här, det är vi borde egentligen ha ett avsnitt när typ Rädda Barnens nästa barnfattigdomsrapport kommer. Just för att liksom prata om siffrorna och statistiken. Det tänker jag att det borde vi göra liksom för att få en bättre bild. Men eftersom det nu är några år gammalt och då var det väl liksom, är det typ 9% av barnen i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet. Om du slår ut det på alla.
Mm.
Var det inte typ
ja,
så?
Ja.
Och sen så kan ju det se väldigt olika ut. Liksom den kommunen där det är flest då, så är det liksom 25%. Men samtidigt inom den kommunen så kan det lika gärna vara liksom 4% i en del av staden. Medan det är liksom 40% i en annan del av staden. Så att, liksom, ja. Men, så dels tänker jag att det ska vi prata om vid något tillfälle. Men det som... Ja, men som jag tycker att folk inte riktigt pratar om lika mycket är de här dolda avgifterna som finns kopplat till många olika typer av verksamheter. Och de gånger, det var ju för ett gäng år sedan så pratades det mycket om dolda avgifter. Och då pratade man ju om typ frukt. Att barnen skulle ha med sig frukt. Det var kanske någon gång någon form av transportkostnad har jag för mig.
Mm.
Och så kanske någonting mer. Men då var det en väldigt, väldigt liten del. Och det finns ju jättemycket dolda kostnader, tänker jag, som på olika sätt. Men som det inte sägs någonting om.
Nej.
Och det vill vi prata om idag.
Ja, och en av anledningarna till att vi vill prata om det är ju att vi kan känna att shit, vad kan vi göra åt elpriset eller inflationen eller sådana saker. Det kan ju vara väldigt tufft även om man kan bedriva påverkansarbete och upplysa om att vi borde höja försörjningsstöd eller bostadsbidrag eller sådana saker. Men de dolda kostnaderna är ju ibland faktiskt sånt som vi kan påverka och som ni där ute kan göra saker åt, och det finns lite tips och tricks och idéer och sådär som man kan genomföra som gör en stor skillnad för hur barnets vardag ser ut och hur barnet kan liksom tillgodose sig många andra rättigheter.
Mm. Ja, men absolut. Och du sa ju så här precis när vi satt på tåget förut och när vi pratar om så här, den här idén och du bara säger, men vad är budskapet egentligen? Vad är grejen med det här? Och då tänker jag så här att, ja men, dels så tycker jag att du ska inte kalla det för gratis när det inte är gratis.
Nej.
För då är det kanske, ja, själva aktiviteten kanske är gratis, men det är massa andra kringkostnader, saker som kommer runt omkring som gör att det ändå inte blir gratis. Så det tänker jag är den ena grejen. Det andra är ju precis det du är inne på, att vi behöver ju hitta lösningar på det här.
Mm.
För att någonstans så vill vi ju möjliggöra för varje barn att kunna vara med. Mm. Det är det som är hela grejen. Liksom.
Mm.
Och då behöver vi synliggöra. Och nu har vi behöver synliggöra alla de olika typer av kostnader som finns. Trots att till exempel man säger att skolan ska vara avgiftsfri. Men det man menar med avgiftsfri i skolan är att inom citationstecken enstaka mindre kostnader liksom, kan förekomma. Om det är så att den liksom, det står att det får vara en obetydlig kostnad för eleverna. Och det där är ju jättesvårt. Vad är en obetydlig kostnad, tänker du?
Ja, det är ju det. Och det, där finns ju en himla massa tankar kring vad en obetydlig kostnad är. Mm. Det skulle kunna vara någonting som jag har stört mig mycket på när man skriver, ja men Ta med något litet till fikan. Och det är ju en liten obetydlig kostnad en gång för ett barn. Men när det händer många gånger för många barn och priserna ökar och helt plötsligt kostar det här lilla man skulle köpa 50 spänn, då blir det ju så småningom inte en obetydlig kostnad, för att om det ackumuleras så blir det ju en hög kostnad.
Ja, men och sen tänker jag också att det kan ju faktiskt vara att det kan vara en obetydlig kostnad just i den verksamheten, den gången. Då kanske det var, jag vet inte, är det 5 spänn obetydligt eller är det 10 spänn? Jag vet inte vad, men jag tänker det kanske är det just på det. Men är du kanske... Är det 5 olika som säger att vi vill ha en obetydlig kostnad inom typ inom samma månad? Då blir det ju genast mer. Ja. Så det är ju lite det här som är, blir att när ni tittar på... Det är lätt att tänka så här, min verksamhet... Ja, men då har vi inte några liksom, kostnader. Det finns inga dolda avgifter överhuvudtaget eller dolda kostnader. Men återigen så handlar det om att se helhetsperspektivet. Barnet skiter väl i om det är den eller den. För det är fortfarande pengar liksom. Mm. Så det är väl det vi vill försöka... Nu ler du, jag vet inte varför, vad jag
sa. Nej, men absolut. Och innan vi går in och tittar på lite olika kostnader och lite delar, så kan man ändå slå fast några viktiga saker. Mm. Och det är ju att de här dolda kostnaderna, de planteras ju inte av en ondskefull ordförande i en idrottsförening eller en lärare som vill det. Utan det är ofta människor som vill göra bra saker. Verkligen. Och som kanske liksom har fixat den här utflykten eller det här studiebesöket eller har ansträngt sig för att hela sitt liv för barn- och ungdomsidrott eller vad det är. Så där vill vi inte lägga liksom någon skuld eller skam på det och att man ska sluta göra allting som är kul. Utan det handlar mer om att men hur ska vi systematisera så att det kan fortsätta vara det och att barn inte...
Men att barn inte exkluderas, precis.
Ja. Mm. Sen också att de här frågorna kan man ju ta så himla många, ja, vad som är normalt och vad som är typiskt. Och så här, det ser ju jätteolika ut för oss alla. Mm. Och sen bara en tredje sak är ju någonting som jag har sagt innan också, men att barn är väldigt medvetna själva om liksom vilken ekonomisk situation som ett barn, en familj befinner sig och påverkas djupt av den stressen. Mm. Så att hur mycket man än vill hålla det från barnet så vet barnet mycket väl hur situationen ser ut.
Och barn hittar strategier för att antingen dölja för andra hur det ser ut eller för att hjälpa till. Eller så, ja, det finns ju såklart väldigt många olika strategier, men barn hittar strategier för att hantera och leva i den här liksom ekonomiska ovissheten eller oron som finns inom familjen. Mm. Och, ja, men och sen tänker jag väl också lite så att det... Att, ja, vi vill få bort alla de här dolda avgifterna. Men vi vill ju samtidigt, lite det du är inne på, vi vill ju samtidigt inte att någon ska säga så här: jaha, nej, nu kunde vi inte göra de här roliga grejerna längre. För nu kunde inte ex-barnet i Z-å vara med. Därför så blir det ingenting för någon. Nej. Att det blir liksom att man någonstans, alltså att det blir som någon form av nästan bestraffning istället och liksom en, ja, men vad kallar man, alltså dubbelbestraffning för de barnen som exkluderas. Mm. Så att jag, utan att det handlar om att hitta ett sätt att möjliggöra för alla att delta liksom på schyssta villkor.
Mm.
Det är väl typ det vi vill säga, eller? Mm. Eller är det något mer vi vill säga?
Nej, men en till grej, och som bas är väl då barnkonventionen som den här podden handlar om. Vad har vi? Hur ska vi bottna i liksom artiklarna och rättigheterna?
Mm. Ja, men jag tänker de två mest klockrena, eller så här, direkt som jag tänker på i artikel 2 om icke-diskriminering och allas lika värde. Där det ju står att liksom, alltså, och det är det som skiljer också från diskrimineringslagstiftningen, att här handlar det om att barnet inte ska diskrimineras på grund av vare sig liksom grejer hos barnet självt eller liksom, eller barnets föräldrar. Och då finns ju egendom, finns ju med, men också så här, börd och ställning i övrigt finns ju med i artikel 2. Mm. Så barn ska ju inte diskrimineras på grund av sin liksom, familjs ekonomiska situation.
Mm.
Och sen har vi artikel 27, som ju man brukar liksom lite slarvigt säga att, ja, men, ja, om levnadsstandard. Och då handlar det ju om att det inte bara att det ska vara en levnadsstandard typ för överlevnad, utan det handlar ju också om att det ska vara en levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
Mm.
Så att jag tänker, det är inte liksom, det är inte miniminivån vi snackar, utan det handlar om att det ska vara en levnadsstandard som möjliggör barnets utveckling. Det vi brukar prata om i andra sammanhang, liksom att barnet ska kunna nå sin fulla potential.
Mm.
Och då, det är ju, ja.
Nej, och det vi vet också apropå backa till tvåan där, artikel två, är ju att föräldrars livssituation och påverkar ekonomi. Alltså, är du ensamstående kvinna, då har du ofta en lägre ekonomi. Är du nyanländ och så vidare och så vidare. Mm. Så att det är ju någonting som... Det, såna faktorer ska vi tänka till kring direkt. Mm. Så, som ett första tips. Oj, jag slängde in ett tips i början. Tokigt. Vi vänder på steken.
ska vi gå in på liksom lite mer då, typ räkna våran expertgren?
Ja, precis. Vi har ju till och med gjort ett Excel-dokument här.
Alltså, där är ju, ja, men annars hade vi aldrig kunnat liksom ha det här i så. Men om man tänker, alltså, då kan vi väl också bara säga, när vi nu har räknat, så dels så bör ni ha i åtanke att det är vi som har räknat. Så, det är den första. Även om vi har Excel till vår hjälp, så är det fortfarande vi som har räknat. Men det är också, sen har vi ju tagit någon form av så här schablon. Det vill säga, på vissa ställen så är det en högre kostnad, på andra ställen så är det en lägre, och på vissa kanske ingen alls.
Mm.
Men vi har tagit liksom någon slags schablon och vi har lagt oss i det lägre spannet.
Mm.
Och vi har inte tänkt att liksom samma kostnad eller liknande kostnad ska räknas flera gånger, och vi har liksom försökt att... Ja, men vi har försökt att tänka, typ, säga att skulle barnet behöva egentligen ett månadskort för att liksom resa med kollektivtrafiken, så har vi inte tagit hela kostnaden för hela månadskortet.
Nej.
Utan då har vi tänkt så att okej, då kanske det skulle vara egentligen den här delen av det.
Mm.
Så att ni fattar, bara så att försöka ge en bild av hur vi har tänkt i det här.
Och vi har försökt... ja, det är precis som du säger. Eller, rättare sagt så här. Vissa av de här... avgifterna är ju dolda. Vissa är liksom tydliga i de som vi har räknat in i. Utan, men ofta finns det liksom hela tiden en koppling till en dold avgift.
Och vi har tre hittepåbarn.
Mm. Yeah.
som vi har tänkt, och vi har tänkt en termin för dessa tre hittepåbarn. Det är ett barn som går i förskolan, ett barn som går på mellanstadiet och ett barn som går på gymnasiet. Så att vi har tänkt, är det typ 4, 11, 16 år typ?
Ja.
Mm. Yes. Ska vi börja med det som... Vi har ju liksom också delat in dem lite block. Ska vi börja... ska vi så köra en cliffhanger och inte säga hur mycket pengar det är, utan att folk måste lyssna på hela avsnittet för att veta? Eller ska vi vara schyssta och outa med en gång?
Nej, vi kan outa med en gång. Så kommer ni störa er. Så kostar det inte alls att eller gud vad dyrt ni har det, eller gud vad billigt.
Ska vi ta per block först då?
Ja.
Mm. Okej, okay, då har vi räknat ut att avgifterna, eller de här andra kostnaderna i förskola och skola för förskola, den som går i förskolan, är 1440 kronor. Mellanstadiet, den som är 11 år, är 1690, och 16-åringen på gymnasiet är 1190.
Mm.
Kan du beskriva, vad är det för olika typer av grejer som vi har kommit fram till då, att det här kostar då på en termin?
Nej, men här kan du ju se då, som sagt, var jätteolika ut beroende på vilken skola man går i och strukturer och beslut och alla möjliga saker. Men om vi tittar på, och det här är inte, tycker jag, högt räknat som vi har gjort ändå då, så är det ju, ja, men frukt då per dag för förskola och mellanstadiet är, men 500 spänn på en termin. Presenter till pedagoger, frivilligt eller inte, men 40 kronor per termin.
Mm.
Per barn. Sen kommer vi in i det här och härliga med att sälja saker för att göra en klassresa. Och då kan man ju tänka att vissa skiter ju fullständigt i detta.
Mm.
Och så får barnet uppleva den liksom känslan av att jag inte sålt ett enda paket, men min klasskompis har sålt 20. Men då kanske man kan säga att ja, men föräldern har liksom köpt två paket för 200 styck så. Mm. På mellanstadiet. Sen är det då utflykter och tillkommande små kostnader som en liten fika eller vad det nu är.
Och där har vi också, man kan tänka sig, det är inte i alla, vi har inte tänkt att det här är i alla stadier så att säga.
Nej.
Så att till exempel med utflykter, nej, men då är det inte för förskolan, men det kanske faktiskt finns för den som är 11 och 16.
Mm.
Mm.
köpa vissa saker till skolan som linjaler eller böcker, anteckningsböcker eller vad det nu är. Tuschpenne, fodral eller något sånt.
Passare.
Fodral. Tuschpennor, passare.
Miniräknare.
Miniräknare. Mm. Kulramskiva. Och så. Sen finns ju vissa delar som tillkommer när man tar studenten då. Och där är det ju svindyrt.
Studentmössan och bal. Och,
Exakt.
Sen finns det ju de som har, även om du går då typ i nian, att de kör så här niornas lunch, niornas bal, niornas. Mm. Och då är det ju liksom lite mini-studentkostnad, fastän det är typ samma kostnad.
Ja, och även i sexan finns det ju sådana som kör så. Mellanstadiet. Sen var vi inne och snurrade lite och pratade om det här med digitala hjälpmedel och vad som krävs och vad som behövs och vad man på något sätt räknar med att barn har. Mm. Alltså så man, och många får ju då laptops eller paddor eller någonting i skolan. Men då, för vissa är ju också mobil, räknas in som en självklarhet, som ett ytterligare hjälpmedel att göra det, eller att man pluggar med kompisar, man ska ha en internetuppkoppling hemma.
Eller att du behöver,
man gör Kahoot och så vidare.
Och det är inte, alltså jag tänker också vissa, tar alla med sig sin, får en ta med sig sin dator hem från alla stadierna? Alltså jag tänker, för att göra läxor och sånt, är det meningen att du ska...
Jag tror att det har sett jätteolika.
Ja, precis. Ja. Nej, men så att jag tänker, vissa grejer kanske är att du kanske har då datorn eller liksom surfplatta i skolan. Mm. Men du har inte det sen hemma.
Nej. Men här räknar vi inga kostnader på mellanstadiet och däremot en pytteliten kostnad på gymnasiet, 50 spänn. Så. Sen kom vi in på... skolgrejer som går sönder. Det hade vi en helt egen kategori.
Ja, precis. Den lade jag till, insåg jag nu på slutet. Men då har jag inte lagt någon kostnad där.
Nej.
Men det kan ju vara jättemycket. Mm. Det kan ju vara allt möjligt. Så där får vi tänka att det var just ett barn som... Just de här barnen lyckades inte ha sönder någonting.
Nej, precis. Dubbla uppsättningar utekläder och så vidare. Och här hamnar ju man på förskolan. Alltså att ha ett extra kit regnkläder, stövlar, man växer mycket och sådär. Så där så har vi 500 spänn per termin. Kläder och sånt. Innesko till gympan och sånt. På mellanstadiet 500 spänn, simkläder. Skolfoto och skolkatalog är ju omdebatterat. Och det har ju många tagit bort. Så att man slipper bli liksom inlurad i det. Jag på att säga. Och samtidigt så är det ju någonting som många uppskattar och vill ha och sådär. Och det här kommer vi prata om när vi pratar tips och tricks. Sen. Hur kan man på något sätt behålla någonting som ändå många gillar? Högtidskläder. 150 spänn. Lågstadiet och mellanstadiet. 200 gymnasiet. Jag skulle ju inte rabbla alla siffror.
Nej, men du gör
rabbla.
Det ändå.
Men där är det väl också så här... Det är väl också en tanke om att säga att, men vadå, det är väl bara att gå och köpa på second hand. Men det, hur många har sett en fin klänning på second hand? Och man kan ärva och så vidare och så vidare. Men vi...
Och det är ju det många barn gör.
Ja,
men...
exakt. Så, men någonstans så är det ändå att det här är en dold kostnad så att vi... Det är ju inte det att rektorn står och säger att nu jäses. Nu vill jag se blommigt. Nytt, blommigt, vitt. Utan det handlar ju också om vad... man önskar och vad som är normen och sådär.
Ja, och det ser ju väldigt olika ut liksom i olika områden, i olika kommuner. Men jag tänker, det handlar ju också om att det som... Alltså, eller det vi vill synliggöra är ju att när en av de här grejerna, det kanske kan funka för många. Men det är ju när allting läggs på hög. Det är då det blir, och det kanske funkar om du har ett barn. Men sen så kanske du har liksom fyra barn. Och då är det någonting annat. Och det blir ju också liksom i relation till andra och så vidare. Så det finns ju så många delar en behöver fundera på kopplat till det. Liksom.
Mm. Sen finns det drop-in-fikor och glass på sin födelsedag och såna här saker.
Öppet husfikor och sånt.
Husfika och så. Och det är ju absolut inget obligatoriskt, men det är ändå någonting som vad heter det? Ja. Där blir det också så här att det helt plötsligt dyker upp framför en förälder eller föräldern och barnet och alla andra köper och hur ska jag göra nu och sådär.
Mm. Och då kanske slutar med att den inte kommer på samma grej istället. Liksom.
Mm.
Om vi hoppar över till föreningarna då.
Yes.
Nu får vi se, är det något jag har glömt? Är det något vi har räknat fel här som vi gjorde på förra? Eller ska vi bara tänka att det är... Nej, vi tänker att vi har klarat oss här. Så då, kostnaden då för liksom förening, fritidsgrejer då för den, för personen som är 4 år, sa vi, ja men 320 kronor. Den som är 11 år, 2820, och den som är då 16, 3150 kronor har vi tänkt. Och lite olika grejer som kopplat till fritid. Det kan vara presenter till ideella ledare, kanske träningskläder. Att det kanske är till en början så kanske du kan ha just dina egna kläder. Du behöver inte ha ombyte, du behöver inte. Men om du ska fortsätta, så ja, men då behöver du kanske ändå köpa någon form av kläder till det. Eller att det kanske är så här att ja, den ska åka på cup. Mm. Eller något form av träningsläger eller tävlingar och så vidare. Det kanske också är att det är... Vad har vi sagt mer? Ja, det var de här. Och just det, här kommer också de här, sälja de här bingolotterna och baka och stå i tjas. Och alla de där grejerna för föreningen. Liksom. Mm.
Och här kanske man kan säga då att amen, det är kanske inte dolda avgifter. Det kanske står väldigt tydligt på hemsidan för föreningen att amen, det kostar sig och så. Men det här, tänker jag att här finns det också liksom en krypande avgiftshöjning.
Mm-hmm,
som vi nu pratade, att amen, så här, amen, kom och prova på 3 gånger. Mm. Ja visst. Och sen så vi var med om detta förut. Sen bara, och medlemsavgiften kommer bara 1000 spänn. What the hell? Det är en 7-åring som ska stå och vifta på lite mitsar i en kampsport liksom. Så, eller att man få börja i en idrott där det finns lånutrustning och fritidsbank. Och det är jättebra. Mm. Det är inte det vi säger igen. Liksom. Men det är ju då sen när man ska då kliva upp från lånebägen till att köpa utrustning själva.
Mm.
Det är där det liksom finns... Ja, finns det hjälptrappsteg här eller inte?
Ja, och det kanske inte är så. Det kanske står liksom, som sagt, avgiften kanske är den här själva liksom träningsavgiften eller medlemsavgiften. Det är kanske den som det outas med.
Mm.
Men frågan är hur ofta står det alla de andra grejerna, typ du behöver också det här och det här och det här.
Mm.
Om du är med oss i så här lång tid till exempel. Och det är samma sak, är du då, det kanske funkar, ja, men du kanske håller på med basketen. Mm. Då kan man tänka att den är ju kanske billigare än om du rider och spelar hockey exempelvis.
Mm.
Så det gör ju också vilka har möjlighet att liksom odla det intresset till exempel. Men sen har du ju också kanske, är du både, du kanske är intresserad av både sport och kultur till exempel, så att du är med i kultur- eller musikskola och så vidare, då är det ju samma sak där. Då finns det ju ofta, du kanske får vara med så här lång tid och testa på det gratis, sen kommer någon form av avgift, eller du kan låna instrumentet under en viss tid och sen så blir det ändå en kostnad för det till exempel.
Mm.
Så att det är liksom, och även där då har du ju olika typer av, som vi egentligen inte har räknat med här, men när du är med på olika grejer, liksom att det är... Ja, men utställningar eller uppvisningar och sånt där liksom de vuxna förväntas kanske köpa en fika eller någonting sånt. Sådär.
Ja, men jag kommer att tänka på en grej vi inte har skrivit in nu. Det är de här liksom spontankostnader när man är på en match någonstans långt borta. Man kanske är hela... Grejen tar 4-5 timmar.
Precis.
Och så säger den föräldern som kör bilen, ska vi stanna på någon snabbmatskedja och köpa, och helt plötsligt sitter du där som barn och du, dels kanske du är jättehungrig, men du visste inte om att det skulle hända, och du kanske har lite pengar och du känner då att ja, men då köper jag åtminstone det här lilla liksom, för att inte vara annan.
Ja, eller så kanske det är då så att du vet om att det liksom, för jag menar, nu kanske vi har utgått ifrån så här storstadsperspektivet där du inte liksom behöver resa så långt, men om du liksom är det på landsbygden, ja men då kanske det är att du behöver åka mycket längre, och då kanske du har med dig maten, för du vet att du kommer bli, alltså att ni är borta typ hela dagen, så då har du med dig liksom massäck mat, mackor eller vad du kan tänka svara. Men så visar det sig att alla andra hade inte det. Så att alla andra förväntar sig att du ska stanna och äta någonstans. Medan du själv hade då med dig dina mackor. Liksom.
Mm. Och när man går i 5:an är pommes frites så himla gott också.
Nej, men det när man också går på högstadiet?
Det.
Eller vad säger gymnasiet menar jag?
Oj, oj, oj.
Ja, men nej, pommes men det... är väl generellt. Ja. Det är ju inte det typ alltid. Min lilla syster levde på pommes. Hon hade typ 3 maträtter. Pommes var en av dem som hon levde på fram, från det, ja, fram till hon var... 25, tror jag. 30, kanske.
Nej, men så. Och en helt himla ofog, hör jag på att säga. Något som är jättefint är ju att få presenter som ideella ledare. Det är, man blir glad av det, och samtidigt så känner jag att det är ju också verkligen någonting som blir en dold avgift. Och det blir en sån liksom sak som, tycker jag, tillkommit, som jag tror att många ideella ledare inte egentligen är ute efter eller behöver eller vill eller sådär. Utan där det, ja, det blir en sån, det har blivit en sån konstig tradition på vissa ställen. Jag vet inte, det kanske det grundas, inte är allmänt, men jag har sett det en del.
Ja, men jag tänker, samma sak, det grundar sig också i någon form av välvilja. Mm. Antingen från barnen själva, att de vill tacka, att det är så roligt, eller man tycker så mycket om ens ledare eller tränare, eller att det är liksom att de vuxna vill visa uppskattning på något sätt. Men den kanske kan visa uppskattning på annat sätt, tänker jag.
Så har vi någonting om kultur och musik?
Så bara att skolan. Det också... Ja, men vi pratade lite om det. Att det är också kanske någon form av liksom terminsavgift. Och sen kan det bli tillkommande kostnader. Liksom. Mm. Sen har vi pratat om lite så här, sånt som vi benämner lite som så här, frivilliga grejer.
Mm.
Som ju kanske inte är lika mycket när du är yngre. Men så typ, är du på gymnasiet och så, om skolan gör något... Någon slags utflykt av något slag, något slags studiebesök eller någonting som kanske innebär att ni åker. Då kanske och de flesta sen säger, men nu hänger vi kvar här i stan eller i den här. Och då blir det per automatik att den kanske måste ta en fika typ, eller äta något. Liksom.
Mm.
Det är ju fortfarande en frivillig grej som ju kanske inte ska räknas in egentligen som en dold kostnad, men... Det är ju svårt att värja sig från de här. Det är ju svårt att vara med på de sakerna när du inte har de möjligheterna. Och då blir det ju lite att då kan du ju inte stanna kvar.
Nej. Och igen då, det är ju lätt att tänka så här, men vadå, det är ju bara att välja, det är bara att planera och det är bara si och så. Och där är det ju på något sätt att, nej, så är det ju inte. Och följden om man på något sätt säger att men vi vill ha nollsumma på detta, det är ju att man som barn också inte... kan tillgå. Alltså man missar vissa andra rättighetsdelar. Och att man tänker den här extra ansträngningen, den blir också dubbelt upp om man då tänker på de föräldrar som vi redan vet är ekonomiskt ansträngda att förstå. Vad heter det? Att ha tillgång till informationen, att ha tid att packa matsäckar. Alltså har du redan en låg inkomst, ja, det kanske betyder att du jobbar skift. Alltså vem är det då som gör... Alltså det är påbyggnader kring detta.
Ja, men jag tänker också, anledningen till att vi vill också prata om det här, lite som du säger, det finns ju också någon slags, många gånger ett så här oerhört så här privilegierat synsätt som gör att en kan liksom... att den, vad ska jag säga, förminskar dem, alltså de barnens vuxna, eller förminskar liksom ansträngningarna som görs. Eller att man tänker, men det är bara du som vuxen, sluta med det där, så kommer barnen ha råd. Du liksom måste sätta dig själv åt sidan och så vidare. Och jag tänker att det är ju en syn på som inte är så mysig.
Nej.
Som jag tänker så här, det är väl självklart att nästan exakt alla vuxna vill ju göra det bästa för sina barn och försöker också göra det på så många olika sätt. Så att liksom utgå från att bara om en anstränger sig lite, eller typ så här, det är väl bara att köpa på extra pris, storhandla och allt det. Men det är också, men du har ju faktiskt inte råd att storhandla grejer och köpa när det är, för just när det kanske var extra pris på hela den här grejen, det var då. Det var i slutet på månaden, så att du har inte den möjligheten. Alltså det är lite, det finns ju så att ibland du behöver ju ha pengar för att också kunna leva billigare.
Mm.
Många gånger.
Nej, men verkligen. Sen finns ju det lite andra, försenings- och straffavgifter låter ju helt sjukt. Men,
det står det inte.
Nej, det står inte det. Jag säger det. Nej, men det är ju om man missar besök i sjukvården. Man råkar ha sönder någonting som man har fått låna. Man har förseningsavgifter i...
på biblioteket.
Ja, av olika lån och media och sånt. Där kan det ju se jätteolika ut också. Mm, och det kan verkligen vara så att man får en förseningsavgift och sen så lämnar man tillbaka boken eller filmen eller vad det är. Och då stryks den.
Mm.
Men det är ändå summor som utifrån någonting som såg gratis ut. Så fanns det ändå ett litet förbehåll. Precis, som exakt. Kan rulla in. Liksom.
Och då tänker jag så här, då kan man ju tänka sig att ja, men om jag råkar tappa bort mitt bibliotekskort och det kostar 10 spänn att få en ny, så kan man tänka sig att ja, men säg att det var, det kanske var bibliotekskortet, men det kanske också var liksom nyckeln till bla bla bla. Alltså, nu har vi bara tagit en sån här, men det kanske finns 5 olika kort.
Mm.
Och har du 5 olika kort, ja, men sannolikheten är ju ganska hög att något av de här korten kommer ju försvinna. Liksom.
Mm.
Eller gå sönder. Det behöver liksom inte vara att du själv kanske tappar det eller så, men någonting kommer ju hända. Ju mer du lånar grejer, desto större sannolikhet är det ju att förr eller senare så är det någon som råkar välta, eller kanske man hund som började äta på det, eller vad det nu kan tänkas vara. Liksom.
Mm. Mm.
Mm. Och då är ju det liksom, då kanske det är 300 spänn liksom, en termin.
Och vi hamnar ju i någon slags summa här då totalt, Åsa, när vi gjort vår snygga Excel-tabell här. På de allra yngsta barnen, 4 och 2 ungefär, på årskurs 5, 4 och 8 och gymnasiet nästan 5 000.
Mm. Och då är det här en termin, ett barn.
Ja. Och jag menar, här kan man ju, ni kan ju googla loss kring, det finns alla möjliga tabeller och bolag och sånt som gör, vad kostar ett barn och si och så. Och jag tycker ändå att vi hela tiden, vi har hamnat ganska lågt hela tiden så.
Men och återigen, det här handlar ju inte om att exakt allting som barn gör måste vara gratis. Det är kanske inte det, eller att varje verksamhet måste lösa allting gratis. Men det handlar om att det är ett synsätt på liksom, att vi tar det för självklart att det finns massa dolda avgifter som exkluderar många barn.
Mm.
Och det är det synsättet vi vill komma åt. Att liksom outa det handlar om och hitta i sådana fall möjligheter att liksom lösa det tillsammans med andra.
Mm.
Och liksom snacka om det.
Mm.
Framförallt.
Och då har vi vår lilla kapitel som heter problemlösning och tips och tricks. Och det är väl här liksom verkligen det intressanta och det viktiga arbetet kan ske. Så.
Och det finns ju miljoner fler saker som vi bara inte har tänkt på eller har koll på att andra gör och så vidare.
Mm. Och här kan man ju säga att det finns, om man ändå delar upp det i kanske ja, men myndighetsdelar då. Vad kan en skola göra, eller en socialförvaltning eller en kulturförvaltning eller...
Ja, men för det första tänker jag att på den övergripande nivån, då handlar det om att fatta beslut. Vi ska inte ha såna här kostnader. Vi ska inte ha några dolda avgifter. Allting som sker inom ramen för skola ska vara gratis, punkt. Är det så att vi ska åka iväg på grejer, då ska skolan lösa massäck eller liksom entréavgifter eller vad nu kan ta, alltid. Inte bara vid enstaka gånger. Och det är ett ganska, inom citationstecken, enkelt beslut att ta.
Mm.
Vi ska inte höra sånt. Punkt.
Och den här då läraren eller fritidsgårdspersonen som har gjort alla de här kul grejerna med den lilla dolda avgiften eller lilla kostnaden. Ska de lägga ner då? Eller vad ska de tänka? För att de kanske då läser det här beslutet att nu får vi inte göra någonting som kostar någonting. De vet med sig att de har kanske haft det.
Mm.
Vad ska de göra?
Ja, för då tänker jag lite att då får den ju hitta lösningar på annat sätt. Det vill säga att antingen så får du ju kanske äska mer i budget, alltså lägga om din budget på något sätt. Alternativet är att hitta, finns det andra som vill hjälpa till istället?
Mm.
Så att det måste ju inte vara det, men att det handlar ju om att ju mer också sådana här, alltså om vi aldrig vet inte jag, man kanske pratar jättemycket om de här avgifterna eller kostnaderna, men jag tänker det första är att vi måste synliggöra alla de här sakerna.
Mm.
För om vi liksom hela tiden går runt och bara tänker att det är gratis och så visar sig att det kostar massa saker, ja, men då kommer du aldrig heller kunna, då kan du aldrig liksom baka in det i en budget.
Mm.
Så att jag tänker synliggöra måste vi ju börja med. Mm. Och det kan väl alla göra då, att titta på sin egna, alltså gå igenom allting. Vad skulle det kunna uppkomma för typ av liksom kostnad för ett barn att vara med här?
Mm. Nej, och att ha dialog med skolmatsal om att göra utflyktspaket och utflyktsmackor och det här lilla, som jag pratar om, det här, köpa det lilla extra, alltså ha ett konto på ICA där man kan gå och köpa för x antal. Det är ju inte mycket pengar det handlar om i en skolbudget, om man säger så. Det är det ju inte. Att kunna köpa en påse bullar eller lite kex och sådär.
Då kommer vi in på upphandling, vet du. Och då är det inte, det går inte på ICA.
Nej, okej. Okay. Vi ska ha ett avsnitt om upphandling.
Ja, ja, det ska vi, måste vi ju ha, för det är ju också, ja.
Nej, men det är väl viktigt, styrdokument att känna till och veta om vad som gäller och hur man liksom skyddar barns möjligheter till fritidsaktiviteter kopplat till olika stödinsatser. Exakt. Och så.
Sen tänker jag, det vi kanske också behöver säga, att det finns ju garanterat liksom, alltså vi vet ju att många av lyssnarna också är de som så här löser sånt här. Ja. Det vill säga att är det ett barn, alltså typ att vi vet att den här gruppen barn eller de här barnen eller det här enskilda barnet inte har frukt eller kanske inte så ofta har med oss frukt. Vi löser alltid det ändå. Mm. Och då tänker jag, och det är ju superbra, men här vill jag ju hitta ett sätt där det är per automatik. Det vill säga att det ska inte liksom, för tänk om ni slutar och så kommer det någon ny som inte gör så. Mm. Utan det är det här återigen, det handlar om att synliggöra att det är ju någon som löser det här åt barnet. Istället för att tänka att löser vi det för alla från start så behöver vi inte liksom göra de här extra grejerna liksom, som vuxna. Att hitta ett sätt att komma undan från det.
Mm. Och sen så konstant utbilda och ge kunskap och statistik till lokala beslutsfattare om hur ser det ut just här, att man vet att om man är i vårat område så har vi den här situationen, så att man också blir på något sätt bekant och trygg med de här besluten. För där tänker jag också, hur ser politikers ekonomiska situation ut jämfört med dem de tar beslut för, eller beslutsfattare eller chefer och så. Där kanske det också finns en diskrepans med hur ens ekonomi ser ut.
Mm. Precis. Ska man ta något mer också där med att prata om myndighetsgrejen, så tänker jag ju mig också att, ja, men det är samma sak där, att den också kanske hittar lösningar på det här om grejerna går sönder eller pajas liksom. Vad har, alltså, nu är det ju säkert också så i många skolor så är det ju vissa grejer går ju på någon form av så här försäkringar och liksom sådana saker.
Mm.
Men vilka delar är det som ingår i det liksom? Mm. Mm. Alltså att se över dem, alltså titta på de grejerna ordentligt. Och sen tänker jag också att många kommuner skulle behöva synliggöra barnet lite mer när man pratar om försörjningsstöd, till exempel. Och egentligen lyfta diskussionen igen, för vi lägger ju liksom, ja, det är barnets vuxna som har ansvaret, men vi som stat har också ett ansvar för att säkerställa barnets mänskliga rättigheter och att barnet liksom möjliggör, alltså en levnadsstandard som möjliggör utveckling. Och när en tittar på det, så många gånger är det ju den här miniminivån istället, snarare än att det möjliggör utveckling. Så egentligen skulle en ju vilja att alla de här bitarna där det är väldigt sällan du kanske får hjälp med liksom en hyresskuld.
Att
man faktiskt börjar liksom omvärdera det och så titta mer på det. Vad är det egentligen för krav vi ställer på barnens vuxna? Är det rimligt att tänka att barnets vuxna, alltså att familjen lever i det här området, och sen ska de, för att har de inte sökt tillräckligt många jobb eller flyttar, kan inte tänker sig att de inte ska flytta till den och den. Alltså, det finns så mycket, vi bygger in så mycket i vad de vuxna ska göra, vilket såklart är bra, men det gör ju också att vi har en syn på de här vuxna som behöver stöd och hjälp som fuskare och allt det. Det blir ju mycket mer av det snacket än vad det kanske var för x antal år sedan.
Mm. Mm. Och sen kan man ju ta kommunala beslut om frukost på skolor och
ja,
sådana här saker. Ja. Nej, men och också liksom skapa en del, ett sammanhang kring det som ger så mycket mer. Och där vet vi att, ja, men det påverkar skolresultat och så vidare och så vidare. Så att det finns ju liksom, ja, många delar som man kan ta beslut om.
Mm. Jo, men vi har väl också sagt, alltså lite den här att hitta sätt som inte innebär att det är den enskilda barnet eller den enskilda familjen som typ behöver be om hjälpen. Det vill säga att för många kanske också så här i en förening eller där det liksom säger att, ja, men säg bara till så löser vi det. Mm. Avgiften är det här, men säg bara till, vi löser det, inga problem. Men det är ju ändå ganska många trösklar. Det är ju ändå, för många barn kommer kanske inte ens gå hem och säga det här, utan de kommer inte ens berätta att det här liksom erbjudandet fanns, för att det finns väldigt mycket liksom känslor kopplade till det.
Mm.
Eller kanske oro för att det finns andra avgifter då istället.
Mm.
Eller att den vill inte outa sig själv i att vara den som inte har råd, till exempel.
Mm. Nej, men verkligen, och ideella föreningar som jobbar med barn på olika sätt, både ja, på alla möjliga sätt, de har ju ofta en värdegrund i att alla ska få vara med. Vi vill att vi vill inte diskriminera, vi vill inte det. Och precis som du säger, att personer som är i ledande ställning, alltså styrelseledamöter och sånt, de tycker verkligen nej, klart att bara för att inte du har det så ska du inte kunna komma med. Det, så tror jag att de flesta tänker, men hur man liksom förvaltar det och på något sätt att alla känner till när man börjar, att tränare säger att men är det någon som inte har råd så återkom till oss. Mm. Eller inför då den här kuppen som kommer kosta 1500 kronor eller någonting. Mm. Då är man väldigt noga med att se till att alla kan åka med och att man inte säger gå hem och kolla med era föräldrar. Eller man skickar ut ett inbetalningskort. Och som, om man inte får en inbetalning, att man då gör en bra koll med föräldrarna. Men okej, ni har inte betalat. Är det ett problem för er? Mm. Så.
Jo, men jag skulle vilja vända på det. Att om det nu ska vara så att det ska vara så här frivillighetsgrejer eller liksom det där att höra av dig typ om det inte går, så skulle jag nu vilja vända på det istället genom att säga att det är gratis och det finns noll kostnader kopplat till det här för alla. Men för de som känner att de vill sponsra föreningen, som den som väldigt gärna vill betala för det här och som har de möjligheten, varsågoda.
Ja. Ja, och verkligen. Och där tänker jag också en finansiering och subventionering, att för personer i ideella sektorn, då kanske det också landar lite på ledare eller tränare eller vad man nu kallar det. Men det kanske finns andra föräldrar som skulle kunna jobba eller andra personer som...
Ja, du tänker sponsring och sånt.
Ja,
typ.
Sponsring och okej, men hur kan vi minska den här kostnaden? Mm. Liksom? Men då landar det ofta på de som redan är ganska chockade att också administrera det. Mm. Och då kanske man tar den översta idén i lådan som är den här kakförsäljningen. Och så blir det samma vända en gång till.
Eller typ den enda butiken som fanns på orten som ska sponsra alla lag. Mm. Liksom sådär.
Det finns ju sådana
fantastiska... Liksom, handlare och företagare som sponsrar så otroligt mycket.
Mm. Och där vet jag ju att det finns föreningar också som jobbar med alltså tvångsinsatser eller på så här. Men, nej, men där man säger vi kommer och lämnar 5 lotter eller en paket strumpor och det är ert ansvar att sälja det. Och då kan man ju då säga att om det landar hos ett nyinflyttat barn i en ort som inte vet ett enda dörr den ska knacka på för att sälja de här, ja, men då blir hela kostnaden hos familjen eller hos vårdnadshavaren. Så att det där tänker jag att man verkligen får tänka efter kring det, att alla ska stå här och om ni inte står här så får ni betala en ungdom bla 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 pengar.
Ja, ska vi liksom, nu har vi har ju jättelite så här, typ, eller är det något mer vi borde säga om det här? Men nej, eller?
Nej, men jag tycker att man som förening kan ju tänka igenom men vad har vi för dåliga avgifter? Vad antar vi att barn ska betala och hur ska vi... kan vi komma runt det? Kan vi ta bort det? Vad blir den totala kostnaden om vi tar bort det? Kan vi hitta pengar från något annat sätt? Mm. Och att man inte tar bort det roliga, bra, speciella, unika, bra som kostar saker. För att saker och ting ska ju... kosta liksom. Mm. Alltså det ger ju någonting att äta en bulle när du är på 4H-gården. Alltså så, det gör ju det. Det är ju mysigt. Och bra.
Ja.
Men...
Nej, men så det vi kanske egentligen lyfter fram då är ju att ja, men så här, synliggör för det första, börja genom att gå igenom allting och synliggör de kostnader som det faktiskt finns eller liksom den effort som krävs. Fatta något form av beslut eller ta fram ett styrdokument eller riktlinjer eller vad du kan svara att nej, noll sådana här saker. Sen kan det ju handla om att man behöver, som du säger, att vi behöver ju också ha kunskaper om de barn som vi faktiskt möter. Ja. Och kanske ibland också de barnen vi inte möter, för det är kanske de som vi har exkluderat genom att vi har alla de här dolda grejerna. Liksom. Mm. Åker den iväg på saker och ting, ja men vilka, alltså typ... Ja, men det var någon skola som gjorde så att då samarbetar du med andra. Eller liksom, jag tänker, är du inom kommunen och åker någonstans så är det ju fortfarande kanske samma, hyfsat samma budget i alla fall. Det är ju i alla fall samma kanske förvaltningsbudget. Att få äta på någon annan skola eller liksom få hjälp av någon annan. Alltså att den försöker hitta den typen av lösningar och samarbeten istället. Liksom.
Mm. Ja, nej men verkligen orka vara. Nej men vara kreativa i att behålla det här och att hitta möjligheter så.
Vi har ju faktiskt inte pratat så mycket, kommer på nu, om så här, om kommunen, alltså alla de här bidragen som finns till föreningar som kräver att du samtidigt är en förening och du kanske behöver ta ut en avgift för att få med, vara med i de här liksom föreningssystemen. Alltså det finns ju massa sådana därna grejer också i hur kommunen hanterar liksom verksamhetsbidrag och lokalstöd och liksom alla de där bitarna. Och där tänker den ju också att så här, hur uppmuntrar kommunen de föreningar som faktiskt inte har avgifter eller dolda kostnader? Jag tänker, där kan en ju också jobba en hel del från liksom det offentliga sida.
Ja. Nej men verkligen, och så sen så ha ögonen öppna på den här krypande kostnadsstegringen och när barn faller ifrån. Så.
Ja, och sen finns det ju fantastiska, alltså fritidsbanken, vi nämnde ju den tiden, det är ju liksom, det finns kulturbank och det finns ju jättemycket fantastiska grejer också. Men ja, det känns som att vi har summerat det hela nu, eller?
Ja, och vi kommer väl lägga upp lite länkar och sånt kring mer statistik.
Säger du och skrattar, och, ja, det är bra.
Nej men så. Ja. Och nej, men det här är väl en fråga som kommer fortsätta vara aktuell.
Absolut.
Så. Och vi ser ju hela tiden att det drabbar barn som hela tiden är då är långt från andra rättigheter. Och det är också något som är viktigt. All right.
Ja, jag tror att vi fortsätter på det här temat nästa vecka kanske. Vi får se.
Tack Åsa och tack till våra klippare och musiker och fotografer och alla som är med och hjälper oss.
Jättefint. Tack för idag.
Jo, hej.
Hej, hej.